Vad vi har hållit på med mycket under den här hösten, det är just de här uppenbarelserna kring att Herren vill att vi ska tillbaka till hans kors. Det är för att det är där vi har kraften, det är där vi har läkedomen, det är där vi har räddningen. Det är där vi har vår rättfärdighet. Och då menar jag alltså inte själva korset, utan jag menar Kristi gärning som korset står som en symbol för den. Och korset är den ultimata symbolen, alltså han dog där för våra synders skull. Förra gången så förklarade jag också varför Jesus dog. Det står också det väldigt tydligt i livet. Att genom hans död så får vi liv. Så hans död ger oss liv. Svårt att förstå. Och det är klart att om inte Jesus hade dött, då hade inte alltså det livet funnits tillgängligt för oss då. Så det är svårt att veta hur det skulle bli annars, för vi har ju inte levt i någon annan verklighet. Jesus har ju dött för oss. Och det här är ju naturligtvis den ultimata, alltså den ultimata symboliken i korset, det är alltså Kristi död, att han gör sitt blod för oss. Det är alltså ingenting som vi kan nonchalera. Vi kan inte undvika det själva i vårt liv om vi är vettig. Vill vi leva som kristen och vill vi ha ett eget liv, vill vi kunna kallas Guds barn, så är det till korset som gäller. Det finns liksom ingen annan väg. Vi måste ha det klart för oss som centrum, som det centrala, för att vi ska kunna leva rätt för Jesus. Det är ändå Jesus det frågan om. Och ska vi hitta på några andra läror som gör att det inte behövs något kors? Jag menar, vi lever i ett land där man tar bort korsen för att de anses provokativa. Ja, tack, säger jag. Man kastar inte ut själva grunden för kristendomen om det är så ens är en kyrka. För då är det andra krafter som har övertagit den byggnaden, och det ska inte längre kallas för en kyrka. Inte för Kristus skull i varje fall. Så det är bra att de gör den bekännelsen. Kan man inte stå för Kristi kors i en kyrka, då är det något fel. Då är det någon annan makt än himmelens Gud som har tagit över. Så enkel är den bedömningen. Kan man inte ha kvar kristna symboler för att de kanske är anstötliga för till exempel muslimer eller för de homosexuella eller någonting, så ja, men vi är satt att stå för skaparens väg, ingen annans. Vi ska inte styras av andra religioner. Det råder religionsfrihet i Sverige. Så om man är muslim så är det inte förbjudet att vara muslim. Men man ska inte vara i svenska kyrkan. Där är en annan herre som råder. Det går inte att blanda ihop de här två herrarna utan att det blir så att folk börjar må riktigt dåligt utav det. Jag läser till exempel i min rörelse, pingströrelsen, att man har öppnat kyrkan för muslimsk bön. Ja, men varför det, skulle jag vilja säga. Då de är tillåtna att ha sina egna samlingar, så är det väl där de ska hålla på med sin bön. Vi ska tillbe vår herre. Alltså så, det blir ju ett intrång i Guds kropp. Och här måste jag fundera på liksom, vad tog det av? Vart är de kristna ledarna? Jag vet att det finns många kristna ledare. Oftast är det äldre karar som kanske av åldern liksom inte orkar så länge, men de står fortfarande kvar i sin tjänst och viker inte. Sen har det kommit nya generationer och nya synsätt och ersatt gamla poster. Och jag undrar liksom, vad står de för? Står de för den kristna tron eller inte? Ja, om det är så att man inte kan erkänna att Jesus är Guds son, då står man inte för den kristna tron. Men det finns alltså svenska kyrkan och präster som är så. Så finns ingen utsortering på vägen här. Kan vem som helst få bli präst? Ja, tydligen. Man behöver i alla fall inte ha någon bekännelse till Jesus för att bli präst i Sverige. Då har vi fallit långt, så långt bort så vi kan inte ana det. Alltså vi tänjer på Guds tålamod så att vi fattar inte vad vi håller på med. Någonting kan bli väldigt snett i det här landet. Och därför alltså har Gud kommit ut med maningen: gå tillbaka till Guds, till Herrens kors. Och hur ska det gå till, kan man fundera på. För om vi tittar efter med mänskliga ögon, då ser det helt omöjligt ut. Och vi tänker efter, hur ska vi få det liksom i vår församling, i vår kyrka? Hur ska det gå till? Då vi har så många andra synsätt på allt möjligt. Ja, jag har inget svar på henne. Annat än att för Gud är ingenting omöjligt. Ingenting. Så om du ser i mänskliga ögon så ser det ut, helt hopplöst ut. Visst, det är sant. Mänskligt sett är det hopplöst. Men det är inte hopplöst för Gud. Han är större än oss. Han ser mer än oss. Han kan mer än oss. Så är det så att vi liksom följer Guds maning och går tillbaka till Kristi kors och sätter upp Kristus som det centrala i vår religion och vårt liv, så kommer Gud att visa att det är värt med. Ingen tvekan på det. Men om vi inte gör det, då visar vi lika mycket att Herren Gud inte betyder någonting för oss. Och det är en bra bekännelse, då vet vi vart vi har varann. Men den bästa bekännelsen bör vi komma med att vi vill tillhöra Kristus. Och då foga oss efter det. Nu har vi undervisat så pass mycket, och som Gud har hjälpt mig så här att, och verkligen peta på mig, liksom att betona nåden, 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 nåden. Så att inte det blir lagiskt, 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 lagiskt. För budskapet måste en gång komma även genom min mun. Vänd om till Kristus innan det är för sent. Jag säger det ikväll. Vänd om till Kristus innan det är för sent. Inte på grund av några krav, utan på grund av att det är där ni finner nåden. Ingen annanstans. Och låt inte någon annan lura er, om det liksom är en präst eller om det är en frikyrkopastor eller om det är, låt ingen lura er till någon annan väg. För det finns nämligen profeter, och när jag säger präster och pastorer så gamla testamentet, och räknar man in allting där som profeter också då, om man vill, som liksom kan profetera helt rätt bara för att få föra in er på en felaktig väg. Alltså i fakt, och det står tydligt så. Det är ett sätt som man skiljer på de falska profeterna eller inte. Du kan ha med en profet att göra som profeterar korrekt och riktigt. Och då brukar man inte ifrågasätta dem. Men om de sen då, på grund av att de har skaffat sig ett förtroende i att du är från Gud, börjar på föra dig till en annan väg än vad Kristus har gjort, då är de falska. Hur rätta profetier de än kommer med. Det är ett sätt att pröva utom dem. Men de finns. Och när man varnar för det här i Nya testamentet, då rör det sig alltid om det som rör sig inom Kristi kropp. Så de finns alltså inom våra egna led. Så det är svåra beslut. Tänk om du liksom har en pastor, en präst, en prästinna eller pastorska eller någonting som nära vän. Till och med. Och så börjar hon att föra in en annan väg. Eller han en annan väg. Än vad du vet att Kristus säger. Vad gör du? Vad gör du då? Ja, jag har inget svar i det. Men det är klart att du kan ju be för personer att prata med dem. Om de inte vill liksom gå Guds väg, så följ dem då inte. Men så sker ju. Det finns föreningar så som frikyrkorna startade för länge sedan. Som idag tjänar andra syften. Men de vill fortsätta kalla sig kristna. Man för in andra, använder de föreningarna till att föra in nya läror, yoga och lite annat. Men det var grundat en gång av frikyrkorörelsen. Men hur ställer man sig till det? Ja, det var kristligt en gång. Men sen har det kommit nya människor med nya idéer, nya krafter, nya makter. Och sakta tagit över det hela. Föreningen som sådan och resurserna finns kvar. Det är bara det nya krafter som går igenom där. Demoner har tagit över. För att vara tydlig och rätt. Och när vi ska vara så hårda och kritiska, då måste vi tänka över. Är det så att det inte finns demoner i Sverige? Det är... Det finns mycket av demoner i Sverige. Och anledningen är att vi inte vill inse det. Alltså i Afrika, som vi tar som skräckexempel ibland, det är mindre andel demoner där. Det är bara det att de ser det och tar itu med det. Och brukar prata om det också, så då tror vi att det bara finns där. Ja, en demon vill alltid vara dold. Det är så den verkar. Så där den inte riskerar att bli avslöjad, där trivs den ju bäst. Och Sverige är ett sånt land idag. Vi har många olika typer av lärare idag som egentligen drivs av demoner. Men vi vill ha lärt oss att kalla oss med något annat. Jag har gått ut med mycket sådana här, eller inte många, men sådana här hälsningar om vändom. Nu sista tiden så har det varit en profetisk hälsning där jag har sagt upprepade gånger, vänd om till Kristi kors, och så har vi undervisat kring det. Jag har bara hållit mig på nådebiten, och har ni lyssnat på det tidigare så har ni förstått liksom hur mycket ni riskerar att gå att mista om ni inte har med Gud att göra. Så jag kan inte tillägga något mer till detta nu, till det temat. För om ni missar Kristus så missar ni precis allt i livet och evigheten som betyder någonting och är viktigt. Om ni vill ha någonting annat är ni fri att göra det. Men dra inte mer kristna, för Gud beskyddar sina barn. Och sen då, det gäller ju oss personligen då. Och här vill jag liksom bestyrka en sak till landets präster, pastorer, äldste, styrelser, ordförande och allt ledarskap i vårt land. Gå tillbaka till Jesu Kristi kors. Om ni inte gör det har ni ingenting i kyrkan, i Kristi kyrka att göra. Kan ni inte företräda Jesus Kristus, då har ni kommit gruvligt fel. Och det blir till skada för er och för andra. Lindra den skadan för er och för andra genom att lämna då sammanhanget. Så att ni tar förmodligen platsen för någon som borde vara där istället. Och vänd om till Kristus, för det gäller även er, ert liv och själ. Har ni inte den i tron, utan den är bara liksom vetenskapligt, filosofiskt eller politiskt lagd. Ja, men där finns det liksom andra, vad säger, arenor att verka på. Inte kyrkorna. Ni skadar er själva och andra. Sen till hela vårt land så vill jag upprepa en sak som Jonge Cho har sagt ganska nyligt. Och det känns inte så där riktigt bra för mig att göra det. För att Jonge Cho som sådan är jag själv lite tveksam till ibland. Men samtidigt så har jag fått ödmjuka mig och inse att ja, men han tjänar alltså i en helt annan kultur. Han måste ju ha ett helt annat uttryckssätt och ett helt annat sätt att vara på. Och det är ändå evangeliet. Än vad man kanske får göra i Sverige. Jag menar, i Korea och de länderna, det ser det annorlunda ut. Jag vet, såna, det är andra krafter att kämpa mot. De måste liksom få en annan approach hela karen alltså. Men jag kan inte komma ifrån att han faktiskt har fått byggt upp världens största församling. Det tror inte jag man gör utan att Kristus finns med. Helt enkelt. Vad jag har varit mest tveksam mot är ju det här, hur mycket av framgångsteologin han företräder. Ja, jag kan inte bedöma det liksom på, om jag inte är på plats. När jag har läst hans böcker och så finns det inte så mycket att anmärka på. Men det finns andra liksom som anmärker på karln. Men kanske just det för att han har blivit stor. Det brukar bli så att de får ju en viss grupp motståndare då. Men hälsningen som sådan som han har förmedlat till Sverige, den har jag ju prövat under dagen här ordentligt och tidigare också. Och jag måste bara säga att det här är från Herren till oss. Jag går ihop med det övriga som har gått ut profeter för det här landet. Men så här skriver han. Efter att ha varit här i några dagar upplever jag något främmande i atmosfären. Men profetisk ande vill jag säga att Sverige står inför krig eller väckelse. Om ni inte ber om en ny väckelse så kommer fruktansvärda krigstider över landet. Den här veckan har jag gråtit och bett över ert land. Och utifrån denna nöd och kamp ser jag i min ande detta som måste komma över er nation. Ni tycker inte om att höra det här, men det bryr jag mig inte om. Jag säger bara det som Gud har lagt på mitt hjärta. Att det kommer inte väckelse snart, så kommer med 100% säkerhet Guds domar att drabba landet. Jag är chockerad över den fria moralen. Jag ser hur ormen som bedrog Adam och Eva håller på att bedra er mitt i ett välfärdssamhälle. Och ni kan bara besegra den i Jesu Kristi namn. Mitt hjärta är tungt och mina ögon fyllda av tårar. Vakna upp, kära kristna i Sverige, och känn ett ansvar inför Gud, annars går landet sin undergång till mötes mycket snart. Om det faller i likgiltighetens sömn kommer ni att höra krigslarm. Detta har Gud uppenbara för mig sedan han kom till Sverige. Jag vädjar till er i Kristi namn. Vakna innan det är för sent. Slut citat. Väldigt kraftfullt och tydligt. Och när jag läser sånt här så känner jag visst. Jag känner väl till 30 stycken i Sverige som har gått ut, alltså från Sverige, svenska profeter har gått ut med den typen av hälsningar så genast i 10 åren. När Gud liksom gör det genom utomstående så är han ju väldigt angelägen. Så det är allvarligt. Jag är bara förvånad över att Guds tålamod. För enligt mitt synsätt så borde det här ha skett för typ 30 år sedan. Alltså det var då vi liksom började på slänga ut Gud tydligt då. Men Gud är ju större än oss. Han kommer ju att vilja rädda så många som går. Jag tror att Gud vill rädda det här landet utan att förstöra det. Men om det måste förstöras för att kunna rädda, så kommer Gud att välja att rädda. När Gud gick till rätta med Sodom och Gomorra, där också omoralen hade växt över vissa gränser, så gjorde han ju det för att rädda, inte för att förstöra. Han tog först bort de som fortfarande gick att rädda, nämligen Lot, hans hustru och döttrarna. De gick fortfarande att rädda. Så de fick fly. De övriga hade Gud sett, de går inte längre att rädda. Men det gick ändå ut på att rädda. Och då tog han bort hela den staden med allt dess inflytande och allt vad de höll på med, för att inte det skulle sprida sig till närliggande byar och så. Så att ondskan fick sprida sig. Så det var ren godhet mot mänskligheten som Gud gjorde så. Och vi ska också tänka på att Gud är så god så han manar inga människor till att hålla på så här. Utan han fixar den själv. Ingen människa behövde ta på sig ansvar, känna skuld eller någonting för det här fruktansvärda. För Sodom och Gomorra utplånades helt enkelt av eld från himlen. Och ingen är skyldig till det. Gud såg till att det blev gjort. Så det är Gud som agerade gott emot oss där. Om man gjorde så då, varför skulle han just skona Sverige? Om vi börjar på att dra åt samma håll. Skulle vi tro att Gud är annorlunda mot oss? Har vi nått något högre, bättre stadium i den här mänskligheten så att Gud liksom inte gör så här? Ja, Jesus har ju dött för oss. Det hade ju inte skett innan här. Men om vi ändå inte vill ha med Jesus att göra, är det inte så att Guds domar kommer då? Jo, då kommer de. Kommer de genom krig? Ja, det kan vara ett sätt. Jag är inte så säker på det. Min uppfattning är så här att kriget pågår redan. Det pågår redan. Men det kan ju bli liksom typ ryssar eller amerikaner eller vad den är liksom för makt. Sverige är bara en liten pusselbit i stormakternas händer om det skulle bära till. Så vi kan in och inte lita på någon. Vi kan bara lita på Gud. Om han bestämmer sig för att rädda landet så blir det räddat. Om han då vill se att vi kristna verkligen vill ha med honom att göra genom att gå tillbaka till Kristus kors, genom omvändelse. Och inte bara någon enstaka här, utan i första hand prästerna, ledarna, äldste, styrelse och ordförande. Ni ska gå först i ledet här. För det är ni som också är ansvarig för att ha släppt in det som inte ska vara i kyrkorna. Och det kommer att bli en avgörelse. Ni som inte vill gå till Kristi kors, ni gör den bekännelsen. Ni som går till Kristi kors, ni gör ju den bekännelsen. Så enkelt är det. Och då manar jag alla andra att följ den ledare som verkligen visar att han vill ha med Kristus, med hans kors, med hans gärning att göra, och är beredd till egen omvändelse och sen leva i Guds nåd och försoning. Följ den ledaren. Följ inte dem som kommer med några andra idéer eller så. Följ inte de som propagerar politik, ekonomi, feminism, buddhism, marknadstänkande, ingenting av detta. Det hör inte Bibeln till, det hör världen till. Följ Kristus. Sen har jag ett ord som jag fick och som jag bekymrar mig så mycket över att jag ska läsa det här för. Jag har nog att säga ikväll, men jag får göra det ändå då, för att men Gud gav mig så småningom att det här ordet i den här tiden ska man läsa för att vi ska förstå hur Gud är. Kanske liksom inte alla detaljer som någon profetisk uppfyllelse, utan vissa delar av Bibeln läser man ju för att man ska förstå hur Herren är. Och det här är från Zakaria. Det har mer betydelse än vad jag har sagt, men det är så vi ska läsa det här idag. Zakaria 3 kapitlet, och jag börjar vid 8 versen. Jag vet att om jag läser ur Gamla Testamentet så vill jag att Jesus ska vara nämnd på något vis för att det ska kännas rätt hos mig. Och det är det här också. Men här kallas han för telningen. Och vad jag vet liksom om, ja, ni som är mormödrar och sånt här. Telningen är inte det en liten sån här ny minimänniska på jorden. Ja, det är telningen. Ja, då har jag förstått rätt. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Så jag ska låta min tjänare, telningen, komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska var en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Det sista här, det talar om det som är äkta fred. Var en ska liksom kunna bjuda in sina vänner på sitta under sin vinstock och vinträd. Man behöver inte vara rädd, man behöver inte vara skyddad. Så det är trygghet i landet. Det är verkligen fred alltså. Och det kommer alltså att ske efter att Herren har utplånat detta lands missgärning, och märkväl, vi som tror att det är så hopplöst ibland, på en enda dag, gör Gud nu. På en enda dag. Han inleder inte en massa kampanjer, han har inte en massa väckelseskolor, inga profetskolor, inga evangelistskolor, ingenting. På en enda dag ordnar Gud till det. Det här hände ju naturligtvis när Jesus, det syftar ju på när Jesus första gången korsfästes. För här utplånades ju all människans synd. Eller försoningen för den kommer i varje fall. Sen tror jag så här att det är en framtidsföresägelse. När Herren kommer tillbaka andra gången, då kommer det ske igen. Han kommer utplåna allas synd. Och hur gör han det den gången? Jo, giftet som har gått ut i mänskligheten kommer definitivt att ta som hand då. För det första steget som Herren har gjort i räddningsplanen på korset, det är enligt vad som står i Moseböckerna. Där skulle Jesus krossa ormens huvud. Det skedde då på korset. Där tappar djävulen sin makt och Jesus har lokus och nycklarna till dödsriket. Så det är egentligen Jesus som har makten över allt viktigt som finns. Även döden. Märkligt nog. Men det är han som har nycklarna till det riket idag. Men då kan vi väl tänka så här. Men har Jesus verkligen krossat ormens huvud? Jag tror jag har slagit er någon högorm någon gång i mitt liv som jag har varit rädd för. Då, som låg där och inte gjorde någon ond när jag var rädd för den. Han dog ju. Tror jag. Men han viftar väldigt mycket på svansen. Eller stjärten kallas det kanske. Så jag undrar hur den döden var. Jag var ju... De rörde sig ganska länge efter att de borde vara döda enligt mitt omdöme. Men ja, så där kan man ju ut i skogen när man är rädd för naturen. Ja. Nu har ju Jesus krossat ormens huvud. Så då skulle det onda vara fixat då. Så tänker vi naturligtvis. Ja, det är sant. Men djävulen fick faktiskt härja här ett tag ända från skapelsen och spruta in sitt gift. Så om du blir biten av en kobra, så blir inte du frisk bara för att du slår ihjäl den. Giftet är kvar i din kropp. Och det är så vi måste se på den här räddningsaktionen, att huvudet är alltså krossat, men giftet gick ut till mänskligheten och har spridit sig på olika sätt. Om vi ser liksom, vad är giftet? Ja, det är värderingar, läror. När det pratas om liksom vilken, vad är det vi ska ta itu med egentligen? Enligt Paulus så pratar han om att makterna och krafterna i himlarymderna ska bekämpas med Guds ord. Det är alltså andemakterna. Det är krafterna, det är makterna. För när det pratas om de här väldigheterna i himlarymderna, då står det är det alltid en lära, en politisk åskådning eller ett stort omfattande värderingssystem det frågan om. Det är inte demoner. Men det är det som kan öppna för allsköns demoner. Och det är där man ska gå ut med. Eller gå i strid med dem. Så det är vad ledarna ska göra. Strida för läran. Strida för rätt teologi eller rätt ande. Och inte befatta sig och samarbeta med onda krafter naturligtvis. Det kan man inte göra som kristen. Men man kan bli mutad. Jag har ju det exemplet i mitt eget liv, där jag på min egen arbetsplats då ett tag faktiskt gjorde det som inte alls en kristen ska göra. Jag sysslar egentligen med magi. Fast jag förstod inte det då. Och jag förstod det inte så länge jag varit avlönad för att göra det. Så jag var egentligen mutad. För om jag inte liksom hade haft en vinst i det hela, då är frågan om jag inte hade vaknat till lite tidigare. Men nu hade jag en vinst i det hela. Och det var ju min försörjning också. Så jag gjorde ju det här. Men sen slutade jag på grund av det här. Alltså, Gud sa ifrån. Och jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag hade ingen val. För mig var det liksom överlev. Eller överlev, lämna arbetsplatsen och överlev. Så jag sa liksom upp med dem. Då var jag ett vrak, kan jag säga. Men, och då blir man som kristen när man ska hålla på med mörka krafter. Men jag vaknade också till över det. Idag har jag gjort rent från allt sånt och gjort avbön och befattar mig inte överhuvudtaget med den metoden. Men jag höll på med den i varje fall. Den höll på att kosta mig mitt liv. Men Gud plockade bort mig, men jag har varit arbetslös. Och det är svåra överväganden att göra sådana gånger. Speciellt när man är i min situation. Som har varit alkoholist så ska vara glad för vilket jobb jag än får. Jag är inte den som kan välja att bråka. Men ja, jag fick bra betalt och fick väldigt mycket betalt, så jag borde egentligen ha reagerat, men jag gjorde inte det. Man kan bli, när pengarna kommer så kan man fördunkla sig väldigt mycket, och jag gjorde det. Nu var det ju någon ungdomspastor som varnade mig för det hela, men jag bara negligerade den karen och sa, du begriper inte vad det är ungefär. Ja, han visste nog vad det var. Men han visste inte hur mycket lön jag skulle få. Jag följde väl lönen och inte liksom anden, så att säga. Och då hamnade jag i det där. Det var, ja. Under den tiden fick jag se en massa människor bli frälst också. Så att det var inte så att jag bara var overksam. Men det fanns moment där liksom som, ja, jag inte skulle ha sysslat med. Då är det telningen, som man kallas här. Så roligt med Zakaria och de här profeterna, för de har inga överdrifter, de har bara massa underdrifter, skulle jag vilja påstå. Jesus Kristus, han som är alltså lejonet av Juda, han som är allas konungars konung och allting, han kallas för telningen. Alltså, de fick minska ner hans roll, men han var ju en liten telning, han var ju bara en liten människobarn ett tag. Ja, gulligt, men mäktig. Och han besegrade allt det onda på korset. Giftet däremot, det lever bland människan. Och då är det frågan om det här som jag var inne på, med det här ideologier, filosofier och så vidare. Och då finns ju exempel att ta. Nazismen. Alltså, nazismen, ja, de avrättades de flesta och hela Tyskland besegrades och man har gjort allt för att få bort nazismen. Ändå lever nazismen kvar. Det finns ingen människa som lever kvar från den tiden. Nej, men idén, filosofin har överlevt och sökt sig plats hos nya personer av ungefär samma läggning då, får man förmoda. Och det är så det går till. Så har det gått till ända sedan världens begynnelse. Men i varje fall, det är ju ett exempel som alla kan förstå. Alltså när en ideologi liksom har gjort sitt, är det inte alls säkert att den är död. Den kan leva där och återuppstå senare på något vis. Ja, men så är det med ormen som Jesus besegrade. Ormen i sig, hans huvud är krossat, men giftet lever vidare. Och det bor i oss människor. Du ska själv bli så som Gud. Det var en del av giftet. Så att du själv kan skilja på vad som är rätt eller fel. Det var en annan del av giftet. Okej, då är vi utlämnade bara till vårt eget omdöme då. Och vi kan alltså påverkas av kunskap och ideologier och allt möjligt. För att det är ändå jag som ska avgöra vad som är rätt eller fel. Men så säger inte Bibeln. Guds ord säger inte så. Guds ord säger när du tänker så, så beror det bara på att du följer djävulens väg. Det var det han lurade oss med. Du ska själv bli så som Gud. Om du äter av kunskapens frukt på gott och ont. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men även om jag måste älska alla människor, så måste jag säga att det finns vissa som jag tycker är jobbig. Och det är sådana som briljerar och ska snobba till sig med märklig kunskap. Visa att vi kan så mycket mer än er. Nu läser jag liksom att en sån liksom retorik, vet ni vad retorik är? Ja. Används liksom bland till exempel, det finns ju någonting som heter homofobi. Och från vissa kretsar så kallas det, säger vissa, att nu är det vetenskapligt bevisat att homofoberna har lägre intelligens. Ja, men de här homofoberna, det är förmodligen människor som gärna vill att alla ska bli räddade till evigheten. Så jag undrar hur illa det är med dem. De tillhör, de som kallas homofober, de tillhör i allmänhet han som är all kunskapskälla. Det är lite svårt att säga så där. Men det är snack om översitteri att säga så. Men sen om vi ser till vad som är kunskap och så. Som förra gången nämnde jag det här med att just i Grekland så sa alltså Paulus till i talet på Areopagen att Herren hade haft fördragsamhet med okunskapen under lång tid. I Grekland. Men det är ju kunskapens jordiska moder. Och filosofin och vetenskapen och allting har ju sina rötter och källor där egentligen. Där säger Paulus till att Gud har haft fördragsamhet med okunskapen. Men de var nog väldigt kunnig. Men de kände inte till någonting om Gud. Så vad hjälper det dem? Om de vet hur de ska bygga atombomber eller broar till månen eller raketer till Venus och Merkurius, vad hjälper det dem om de inte känner till Gud? Inte ett dugg. De slösar bort sin förmåga i huvudet till onödigheter. Om de hade lite kärlek i sitt hjärta, man tänker så här. I Indien har man rest en jättestaty över en människa på, den kostar vad var det, 6 miljarder kronor eller någonting. Ja, men hur mycket svält är det inte i Indien? Hur mycket sjukvård behövs inte i Indien? Vad är det för typ av kunskap som använder resurserna på det viset? Nej, vi får nog fundera på vad som är intelligent eller inte. Jag skulle vilja påstå att de som verkligen är vetiga huvud, det är de som har börjat fundera på kunskapen om vår Herre och Gud. Och tagit konsekvenserna av det. Och en av konsekvenserna i att lära känna Gud, det är att man går till Kristi kors. För det har varit Guds syfte ända från mänsklighetens skapelse. När Moses insats, och det gick jag in genom förra gången, så var det han som skulle bygga själva huset. Han var arkitekten till husbygget som sen sonen skulle råda över. Och sonen är den som är stor. Så det är gamla testamentets syfte. Och därför läser jag gamla testamentet här. För att visa att telningen nämndes redan här. Nu när telningen har kommit så är det han som råder över huset. Jesus är störst naturligtvis, telningen. Kunskapen om det här har funnits länge och förmedlats genom kristna i tusentals år. Om man inte tar till sig den här kunskapen så borde vi bli geniförklarad av hela mänskligheten och det ändå går förlorad. Så vad hjälper det dig då? Och sen, vad är kunskap? Om vi människor med så mycket kunskap låter den här jorden gå under och vi våldför oss på varenda planet, då undrar jag vad det är för kunskap vi håller på med. Inte kan det vara någon bra kunskap i varje fall. Om den här kunskapen vi har idag hjälper oss att använda värre och värre vapen och tillverka värre och värre vapen istället för att göra bättre och bättre jordbruksprodukter, då undrar jag vad det är för kunskap vi håller på med. Inte är det någon god kunskap i varje fall. Men det kommer en tid då alla svärd ska göras om till plogar och annat. Den tiden kommer när Herren har trätt in. Då kommer alla vapen att göras om till fredliga jordbruksredskap. Tack och lov. Och då också Gud visar sin totala makt. Den dagen har vi framför oss och den är inte så det väldigt långt framför oss. Så vi som nu lyssnar på det här, att se till att ni själva går till Kristi kors. Det är vad som förväntas. Det är därför Jesus stod för er. Det är den vägen som vi ska gå om vi vill ha med det himmelska att göra. Och nu har vi fått ett vittnesbörd om en kvinna som blev fri från cancer här. Ja, det är faktiskt vad Kristus kan göra. Vill vi undvika det? Nej, det vill vi inte. Ja, men gå då till Kristi kors. För det där du kan liksom dels få bli hel själv, dels kan du få gåvor och förmågor från himlen till att utföra sådana här fantastiska gärningar. Men det finns inga annat ställe för det. Nu ska jag fortsätta läsa här för att vi ska se lite om hur Herren är. Nu ska ni tänka in i det här. Att här har alltså till Zakaria Gud. Gud, Zakaria har fått en drömsyn. Och ängeln talar med Zakaria och förklara, och de står där och undervisar. En ängel är från Gud och Zakaria som ska förmedla profetier. Så gör Gud. Jag läser då från 4:e kapitlet och 1:a versen. Ängeln som talar med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väckts ur sömmen. Han sa till mig: vad ser du? Jag svarar: jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. 2 olivträd sträcker sig över den. En på högra sidan om skålen och en på vänstra. Och jag frågar ängeln som talar med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talat med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Inte genom kraft, inte genom styrka, utan genom min ande. Och så är Gud. Och han sände alltså en ängel för att tala med profeten Zakaria om att det här måste få skrivas ner. Det är ett budskap från himlen som gäller alla tider, och speciellt i svåra tider och när allt ser omöjligt ut. För när saker är svårt och det ser omöjligt ut, då står vi där och känner oss bara vanmäktiga. Vi vet inte hur vi ska bete oss ens. Men då säger Herren: jag är inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom hans ande ska det ske. Det är omöjliga. Sen fortsätter jag. Vem är du, stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Zerubabels hand. Dessa Herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Lite kryptiskt. Men så där är Gud. I varje fall. Nåd, nåd över den ropas det. Det är slutstenen som pratas om här. Slutstenen är också en symbol då för Kristus. Men han är också en symbol för hörnstenen. Men här är alltså den sista stenen, nåd, nåd. Det ska slutföras bygget. Och med Kristus så är bygget klart. Och nu pratar jag inte om ett hus. För det, förra gången sa jag liksom att det här husbygget, det handlar om oss. Det är vi människor som är bygget. Fast Gud pratar mycket symboliskt i allting. Och likadant är det här med slutstenen. När den har lagts till i våra liv, då är bygget klart. Så gå då till Kristi kors, om ni inte har gjort det. Och så det här, till vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ja, ser det hopplöst ut idag och du hoppas på andra tider, och du ska veta om att du är minst inte ensam i det här landet som hoppas på det. Men du är ofta nog någon av de äldre som har sett att här far de kring alla möjliga läror och mycket egen kraft hit och dit. Så vad blir av det? Jag har ingenting. Men den dagen kommer då Herren vänder på allting. Så se inte ner på det om det är bara någon liten ynklig människa som inte har något anseende som råkar bli frälst. Se inte ner på den ringa begynnelsens dag, utan häpnas istället över hur Gud är. Det är egentligen omöjligt idag för folk att bli frälst. Krafterna och makterna är så starka i vårt land idag. Själv fick jag nyligt se liksom som ett mörker, ett vått, äckligt mörker lägras över landet. Och när det lägras så tystade Guds röster ner och kvävdes och var tysta. Men de levde ju naturligtvis, men det hördes ingenting längre av det kristna. De var nertystade. Och det här våta mörkret, det är ju liksom frågan om fruktan och påtryckningar och sådana saker i symbolisk form då. Och det utsätts vi kristna för idag. Att jag sitter så här, jag klarar av att vara ganska tydlig, hoppas jag. Men det kostar någonting också. Det kostar någonting. Jag kommer inte att bli någonting bra på den här jorden överhuvudtaget. Jag bara hoppas att jag får komma hem snart. Men det blir ingenting av mig. Men jag får aldrig de chanserna. Världens makt ger mig inga chanser att bli någonting i den här världen. Och jag vet inte om jag saknar det, för jag är inte kallad till det. Jag kallar till att tjäna Herren. Och jag har inte viken ner mig. Men jag har lämnat de sammanhang som håller på för mig fel. Inklusive församlingar. För då har jag själv fått insett tillsammans med Gud att blir jag kvar här så kommer jag bli likadan. Så vad har jag för val? Ja, välj Gud. Eller ha kvar alla sociala kontakter. Jag har alltid valt Gud. Än så länge. Det kan bli fel för mig också. Det priset att gå till korset är att man får Gud som vän med världen som fiende. Det finns ingen annan väg. Hoppas inte på någonting annat. Tro inte liksom att ni kan gå och bli frälst bara för att ni vill ha mer affärsbekanta. Redan där, alltså det är en förbannelse ni drar över er om ni håller på så. Så nej. Gå till Kristus om ni inte är frälst, för att du själv behöver bli frälst. För att du behöver bli räddad, för att få ett eget liv, för att få din synd förlåten och för att du ska få hålla, ha lite renhet i ditt hjärta. Gå dit av de skälen, inga andra syften. Gå dit för att Gud, Jesus Kristus, har visat sin oerhörda kärlek och nåd. Så att trots att du egentligen är värd att gå förlorad, att kanske dö, så har du vårt liv. Genom att hans stöd ger dig liv. Gå dit av det skälet. Gå inte dit för att du behöver nya vänner. Inte det skälet. Bli inte frälst eller döpt för att alla andra blir inne. Inse att du har ett eget personligt behov av det. Och alltså att du är ledare. Var ärlig. För om du har läst Bibeln så vet du hur Gud är. Tro inte att han gör något undantag för dig. Tro inte det. Alltså vakna upp ur den där sömnen. Han kommer att avslöja allt mörker kring det. Bara för att du ska kunna räddas. Inte för att han är dum. Utan för att han vill rädda dig. Bedriver du liksom felaktiga saker mot din församling. Bara du utnyttjar dem och bara skall skor på deras plånböcker. Gud känner till det. Så var bara glad liksom att han är nåderik mot det. Men han kommer att gå till rätta med det. Om du däremot tjänar Gud och har gjort det från början och har stått fast, då har det inte blivit särskilt populär om du har hållit fast vid Guds ord idag. För att det är så mycket andra ordningar som har trängt sig in i dina sammanhang. Men då ska du veta om att du har hög status i himlen, men kanske ingen människa överhuvudtaget längre känner till att du finns. Men sträck på det för att din lön ska bli stor i himlen. I Jesu Kristi namn. Amen.